Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six podcast. Det är avsnitt nummer 118. Det är den 2 november och vi sitter här, jag och Kalle, efter Chelsea har vunnit mot Blackburn och Manchester United sedvanligt har förlorat mot Newcastle. Vi måste ju såklart prata om den matchen och vi ska göra det, men det får kanske bli lite längre fram. Men vi har en gäst med oss idag.
Mm.
Vi säger varmt välkommen till Big Six, till Johan Sköld.
Tack så mycket.
Du är ju, eller vi är ju kompisar sedan ganska lång tid tillbaks. Och de som vet vem du är förknippar ju dig såklart med golf.
Ja.
Eftersom du driver ju YouTube-kanalen och talkshowen Tea Party sen. Ja, men det är ju, man kan väl nästan dra en liten jämförelse med, alltså Dobb-TV om man går långt, långt tillbaks när man var tidigare med webb-TV, Eurotalk och 08 och sådär. Tea Party är ju lite samma skrot och korn fast i golfbranschen.
Där känner ju det här underbara gänget på Dobb lite grann, så gjorde Tea Party många år i Dobbs olika studios då. Så jag har varit fyra olika Dobbs studios i programmet som ju går på Discovery då och på YouTube sen 2016, så det är faktiskt åttonde året. Men det, golf är ju min andra sport, det är inte många som vet. Fotboll är ju nummer ett.
Ja, det är det. Ja, det är ju, du sitter ju ändå idag här av en orsak, du är ju Tottenham-supporter.
Ja. Och det har ju varit förknippat med väldigt mycket lidande de senaste åren. Och ett fullkomligt otroligt skifte som ju kommer gå över, det vet ju alla. Men vi bara, alla Tottenham-fans tror jag, vi sökte efter något att enas kring. Och så kom den grek-australiensare. Och vi känner bara så att vi bryr oss inte. Om media trycker på, är de ett lag för titeln? Så vi bryr oss inte. Vi har skott på mål. Vi ska ju veta det, i våras hade vi så här fyra matcher i rad utan ett skott på mål. Vem vill hålla på ett sånt lag?
Nej, jag vet typ hur det känns. Men, nej, men passligt att komma hit nu.
Ja. Jo, i och för sig. I och för sig. Men, ja, det var,
Men bara, jag vill ändå ta ett litet avslamp i golfen. Som att jag spelar ju mycket golf. Jag är golfintresserad. Kalle har börjat.
Han ska mycket bra.
Precis. På med, ja. Ja.
Men man kan ju ändå dra mycket paralleller med golfen och fotbollen också. Det är ju väldigt, alltså man kan ju bara googla på vilken fotbollsspelare som helst. Så finns det ju klipp på YouTube när de lirar. Och tydligaste exemplet är väl Gareth Bale som satsa på golfen mer eller mindre. Det var väl tydligt att han tyckte golf var roligare än fotboll många år innan han ens la av.
Ja, jo, men det kanske lite, han är inte så mediatränat att säga att golfen ligger före Real Madrid. Nej, kanske.
Nej. När man spelar för klubben.
Jo, men även Harry Kane då, som ju lämnat oss stor golfare, singelhandikappare och, men det finns många, men det är ju samma som hockeyspelare sånt. De har mycket, ändå hyfsat mycket tid på dagarna och då ska man göra någonting. Så att det är väl rätt så naturligt att idrottsmän spelar golf.
Är Bale den med lägst handikapp, vad du vet? Eller finns det någon som bräcker honom?
Pratar vi Premier League-spelare eller före bara detta toppspelare? Alltså, och grejen är, han är inte så bra som man tror. Han kanske har 2, 3, 4 någonting handikapp. Men jag känner inte till någon på rak arm som är bättre. Men det finns ju säkert.
Mm. Ja, jag har sett några, vi gör ju programmet Fotbollsmorgon här på Dobb också, och inför Ryder Cup så gjorde vi en liten golf, ett litet mer djupdyk i golfen också i programmet, och eftersom att Jesper och Axel som ledde då är ju väldigt golfintresserade. Mm. Och då så tog vi ut lite, eller satt jag och kollade och researchade lite olika fotbollsspelare och tränare, svingar och sådär och som golfar, och det var något ganska gammalt klipp, men Pep Guardiola finns det lite med också. Han har en otroligt fin sving. Alltså så här riktigt naturlig.
Ja, och jag tycker
det
snyggt.
Alltså Gareth Bale tycker jag också ser bra ut. Men den känns ändå mer tränad på något sätt. Men Pep, det var verkligen
talang. Och sen, jag tänker, det kanske är för att det är ett flådigt villakvarter. Men jag vet ju att Jürgen Klopp bor ju nära Formby Golf Club. Som är en av de kanske 20 bästa banorna i England. Det är ett antal mil utanför Liverpool. Men jag vet att hans villa är ganska nära. Det kanske bara är kvarteret. Mm. Men det känns ju konstigt om han inte skulle spela golf när han bosätter sig där. Men
jag tror inte hans temperament klarar det riktigt. riktigt kanske.
Nej.
Eller är det hans liksom punkt han får återhämta sig lite?
Möjligtvis, mm. möjligtvis. Men det finns
golf
ju säkert
någon sån här, i Tyskland.
Nej, men det finns ju någon sneaky som har scratch, någon sån här vänsterback i Leicester eller något. Alltså det vi har inte koll på det bara.
Nej. Har du lärt mig någon fotbollsspelare då? Några rundor, någon speciell liksom genom åren?
Ja, säkert. Men jag, ingen som jag kommer ihåg så här. Jag kommer ju bara ihåg massa hockeyspelare. För det har varit mer av den varan. Jag är inte alls in i hockeyn, kan inte hockeyn. Men jag har ju lirat med Foppa som ju inte är så duktig som man kanske tror. Vinnarskallen fanns där. Mm. Men nej, inte någon fotbollsspelare på rak arm jag kommer ihåg så här. Jag har ju sett Henke på banan.
Men ja, han har jag också sett.
Men inte spelat med honom.
Ändå lite förvånad att golf är din andra sport. Det trodde jag ändå inte.
Nej, men jag skojar lite. Men det är lite så att jag är som många föräldrar. Men nu har jag ju faktiskt blivit anställd tränare. Så att jag står ju på en fotbollsplan fem dagar i veckan. Så att det är ju så. Jag skulle vilja spela en golfrunda på helgen. Men förmodligen har jag en match. Så att det är lite skämtsamt. Men jag, någonstans så var det ju de två sporterna. Och det var ju golfen jag blev duktig på. Så att jag ska inte säga att golfen är min andra sport. Men jag följer ju fotboll väldigt mycket. Framförallt Premier League. Så att på så sätt så det är ju min avkoppling. Golfen har gått och blivit ett jobb nu. Så att då är det ju så ibland att jag kommer ihåg en fanatisk Hammarby-supporter som jag träffade. Och han blev marknadschef i Hammarby, det här säkert 15 år sedan. Och så var han med kunder och tittade på Hammarby så här. Så tänkte han, är det här nu jobb? Eller är det jag älskar mest av allt? Och så då var han tvungen att liksom sluta med det. För att hans liksom stora kärlek till liksom. Bayern blev försvann. Så att det blir ju lite där. När du jobbar med någonting så direkt så blir passionen pyttelite mindre. Och medan då fotbollen är ju bara, ger mig så fruktansvärt mycket. Dels alla spelarna, men också bara vara supporter är ju underbart på många sätt. Och jag älskar ju supporterkultur i både med och mot. Alltså, prata med er nu, där ni är, där jag var för 4 månader sedan. Alltså, det är en del av det här att vad fasen, vi går ju vidare ändå för att vi älskar våra lag. Men det kan vara skitsvårt ibland. Mm. Och det är en underbar del av supporterskapet och fotbollen som inte finns i någon annan sport.
Hur blev det Tottenham då?
Ja, men det är väl klassiskt. Jag började spela fotboll och jag är ju ganska gammal. Så jag började spela fotboll när Tottenham vann en FA-cupfinal som gick på tv. Och de hade ju då Ricky Villa och Ossie Ardiles och en liten pojke vid tvn satt och tittade. Och det var ju då min pappas favoritlag, så det är också ganska klassiskt. Men vi har ju inte lytt vår pappa i så mycket annat. Han är ju djurgårdare och sådär, så att där har vi inte, det har vi inte brytt oss om. Men nej, det var ju helt enkelt så. Och sen så var det ju 80-talet, vi vann inte så mycket, men vi hade ju ändå Hoddle och Waddle och de här hockeyfrilla gänget som spelade en ganska härlig fotboll. Och så kom ju Gassa de här på tidigt 90-tal, så det var ju ganska lätt att klamra sig fast vid det laget. Men jag vet att vi förlorade FA-cupen mot Port Vale en gång med 3-1 i mina tonår, och jag sa så här, nu ska jag sluta hålla på Tottenham. Men det gör man ju inte.
Jag förstår om du sa det, och så kommer den en gång på år sen.
Mourinho-eran var det ju inte muntert. Men det var ju bara att man jag slutade ju faktiskt titta ett tag, för att det var så fruktansvärt tråkigt.
Har du varit över mycket till London?
4 resor tror jag har gjort.
Har du varit på nya?
Nej, tyvärr inte. Och det står ju högt på listan. Men tiden har faktiskt inte funnits med allt jag gör. Men det står ju väldigt högt på listan.
Någon favoritspelare genom åren?
Alltså, jag hatade ju Hoddle så mycket som coach och förbundskapten och allt möjligt. Det kom ju fram inte minst nu Beckham-dokumentären.
För en själv som är yngre, som inte haft, jag har ju vetat att han är en legendarisk engelsk fotbollsspelare, men utöver det har man ju inte haft någon relation till det.
Nej.
Och jag också som, jag började hålla på med United bara för att jag tyckte Beckham var cool, lite gammal i lågstadiet.
Ja.
Så då är man ju också så här, när man såg den dokumentären och det hans, just hur han behandlade Beckham då, en 23-årig, 22-årig grabb i ett världsmästerskap, det är ju, det var ju förkastligt.
Ja, men verkligen. Men det var mycket hans tränarskap. Men som spelare var det ju fantastiskt. Och ni har ju sett highlights på gamla mål. Det gick ju liksom i 10 km i timmen fotbollen på den tiden. Men det var ju ändå, det finns ju otroligt många klassiska mål. Så det var väl den första som jag minns är klart att Ricky Villa då, som argentinan, för att han gjorde mål i, då när man började hålla på dem. Men så, det har alltid funnits en soft spot för argentinare i Spurs. Men sen så när jag, då när jag var över som mest, då var det ju Robbie Keane som var stor spelare, eftersom det var de gångerna jag reste över innan barn och sådär. Så han var ju häftig. Men sen så tycker jag ju Harry Kane har ju varit, han har ju gett oss så mycket, även om han inte har vunnit någonting. Och det vore väl ironiskt nu om det skulle bli titlar när han har försvunnit i Bayern.
Bayern rök ju igår mot den här tredje divisionsklubben som ligger på 15:e plats, tror jag.
Nu är det väl bara ligan och Champions League kvar för Bayern. Så det vore ju... Det var för övrigt här, i Fotbollsmorgon. Nu pekar jag här nere i bordet för att vi sitter med den skylten. Ja. Men Frykeband som hade Harry Kane jinxen, tippa Tottenham med ligan och Dortmund i Bundesliga. Nu är det väl Leverkusen som leder.
Ja, precis. Hur tog du det då att han lämnar? Ser du det som ett svek mot klubben, eller ser man det bara att man ska vara tacksam för det man har fått och att det kanske blir ett återseende om någon säsong när han kanske har fått vinna någon titel? Eller
men alltså, man ljuger om man säger att man inte blir ledsen över att den största målskytten någonsin i Tottenham-tröjan lämnar. Det är klart. Men det har ju varit så mycket cirkus kring det, spekulationer, så på ett sätt är det lite skönt. Nu när det har gått som det har gått, så är det liksom lite skönt. Och jag skäms inte för att säga att jag liksom via Play har en sån här liten tumnagel och ser alla Harry Kanes mål i Bayern. Jag tittar ju direkt, alltså, för att jag vill ju att det ska gå bra för honom. Det är en hel del som hoppas det går dåligt, han inte vinner någonting där med dem. Fasen, han har gett oss så mycket och han har inte, alltså när han träningsvägrade och sådär och det påstod sig att han hade fått en veckas extra semester och sånt för någon säsong sen.
Just det, var när det var City.
Ja, det var lite grisigt nu, men fan, nu körde han ju gärna tills han blev såld. Alltså, tycker ändå, han har ju alltid varit en sån här kapten med stoppbollar och så, liksom inte visat så mycket känslor. Så att, jag, det är klart man blir ledsen, men det var inte så överraskande. Och nu kan man också tänka, hur bra det Tottenham har varit med Kane nu då?
Så är det ju. Det är eller hur bra var det att man blev av med Kane?
Ja. Jo, men jag tror inte det blir sämre. Det som händer är att du flyttar ut Son, som ju är skadefri den här säsongen. Säger ju en del om Conte också som tränare. Han älskar ju att spelare är tillgängliga. Och tillgänglighet kan ju vara att du spelar skadad, som i Sons fall. Mm. För Conte älskade ju Son som en son, sa han. Och sonen fick ju spela dem med skador och gjorde det inte så bra förra året. Jag tror att han har kommit upp i lika många mål nästan nu efter 10 omgångar som på förra säsongen. Så att då hade man flyttat ut sånt till vänster, Kane i mitten. Det hade inte varit dåligt det heller. Så sluppit Richarlison. Ja.
Hade du tagit det Tottenham som det är just nu, eller ett Tottenham där Kane var kvar, där det kanske hackar lite mer, man kanske låg på en, vad ska man säga, 5, 6, 7 plats just nu i tabellen?
Alltså, någonstans så är det ju ändå Ange Postecoglou, tränaren som ingen, för att han inte har gått den gängse vägen via medelhavsländer eller på något annat sätt, det är, ändå är det någonstans att det är han som är tränare som jag tror sätter avtrycket. Men att de har anammat en spelidé med så mycket rörlighet och så mycket flest touch i offensiv box av alla lag, alltså sådana där stats som... Alltså, Tottenham var så fruktansvärt långt ifrån bara i våras. Alltså, det är en sån otrolig förvandling. Och någonstans så... Det är ju bara spekulationer. Men det känns ju som att Postecoglou har ju ändå ändrat deras fotboll. Så oavsett Kane eller vilket... Ja, hade de varit i mitten. Men det var ju så här, bara vi spelar fotboll så är jag glad från 8:e plats. Så jag måste komma ihåg att jag har sagt det innan säsongen. Och det kan ju fortfarande bli en 8:e plats. Herregud, vi har ju spelat en fjärdedel. Alltså, det schemat vi har nu närmsta 5 matcherna, det kan bli 3 poäng. Så att... jag vet inte.
Nej, jag tänkte säga, det är ett lite slingrigt svar.
Jag tar ju hellre det här. För att den här nystarten utan Kane behövde göras någon gång. Så att, och det är ju lätt att säga med facit i hand. Men jag tror ändå att Postecoglou hade ju ändrat till någonting som vi hade gillat mer. Kane eller inte. Mm. Det känner man ju nu.
Ja, verkligen. Ja, vi lär ju såklart återkomma till Tottenham lite mer under programmets gång. Men Kalle, vi ska väl ta ut ett omgångens lag lite snabbt ändå. Det är ju våra två lag gick ju och förlorade ganska platt. Så det var inte så många lag kvar att göra den här elvan av.
Nej.
Men vi har i alla fall, det är ju Vicario som får platsen mellan stolparna. Eftersom att det kändes som att ja, men varken Raya, Allison eller Ederson hade så tufft på jobbet.
Nej, exakt. Och han fick väl ändå motstå lite press emellanåt. Speciellt kanske i första halvlek innan Tottenham tog över mer och mer. Så att, och han har gjort en jävla bra säsong. Så att han fortsatt ja. Få förtroende.
Vilken, kan man kalla det uppgradering från Lloris eller... Ska man?
Jag var jurist på tal om generationsväxling och jag tycker det är lite synd om honom, för han har varit fantastisk för oss och redat många poäng genom åren. Men,
tappat ett par poäng också kanske.
Jo, det har han ju också gjort, men jag menar det har ju Allison och många andra målvakter som det pratas mycket om och som Raya har ställt till det nu. Och,
ja.
Och Onana som jag tror jättemycket på ska vi inte prata om. Liksom. Men han kommer ju bli bra för United. Vi ska prata mer United i sig. Men han har ju varit fantastisk och det är ju de här värvningarna som... Alltså, då som någon uttryckte hipsters kanske kan säga att de kände till Micke van de Ven eller kände till Vicario. Jag har ingen aning om någon av dem var. Nej. Vilka spelare. Alltså få en mittback som är snabbare än din anfallare. Och sen så den här målvakten. Alltså den uppgraderingen. Jag kan räkna upp 20 gånger det blivit mål med Eric Dier som mittback.
Mm.
Där Micke van de Ven har sprungit i kapp dem. Så att, bra värvningar.
Backlinjen då, Kalle?
Tomiyasu. Som fick sätta kronan på verket mot vilka var de? Det är Sheffield såklart. Fick göra, jag tror det var hans första mål i Arsenal-tröjan. Så då belönas han med en plats här. Sen även Van Dijk och Kyle Walker tar plats i en trebackslinje då.
Mittfältet då, Foden, Rodri, Szoboszlai, Maddison. Spelare som bara tar plats vecka efter vecka känns det som.
Ja.
Och så har vi ett tremananfall med Nketia, Haaland och Son.
Ja.
Och apropå då, om vi ändå ska ta lite avstamp i någon av dem, så då Nketia som ändå går och gör ett hattrick. Och om man ska säga samma sak då med Tomiyasu, ja, det är ju två spelare som absolut inte är ordinarie i Arsenals gala 11 om man säger så. Men att man ändå, den typen av spelare kan kliva in och spela och gör så här bra prestationer, det säger ju ganska mycket om Arsenal generellt också, ja. Hur bra laget mår och den bredd man har.
Ja, de har fått sån jäkla bredd nu. Alltså verkligen, när man kollar på elvan och ställer upp igår, som så här, om du kollar lite hastigt på den så ser det ut som att det här är väl typ första laget. Och sen räknar du på det, ja, men hur många brukar starta i ligan, då är det väldigt få. Liksom. Men det ser fortfarande väldigt starkt ut. Sen förlorade de igår ändå, trots det. Men vad spelare för spelare, så har de liksom två ruskigt bra elva just nu.
Mm.
Och det är inte vi vana att se Arsenal ha direkt.
Nej, och att man åker ut ur Carabao Cup. Man kan ju verkligen vända på det från lag till lag. Som ett lag som Man United till exempel, som jag har svårt att säga att kommer vinna, var nära att vinna en titel i år, så är ju Carabao Cup då möjligheten. Visst, man vann ju den i fjol. Men som Arsenal som ändå kan ånga på i ligan och vara med och utmana även i år och spelar i Champions League, och där kommer man väl... Man har ju ändå haft det lite tufft såklart i gruppspelare med den torsken mot Lens, va?
Ja, nej, vad precis.
Ja. Så finns det ändå... det är ju ganska, det är klart inte positivt att åka ur en turnering, men ändå, sätt att bara kunna foka på allting annat istället för att hålla på att spela... Få spela det när det är de här Carabao-omgångarna.
Artetas cupfaset i Arsenal är ju inte supermycket att skryta om. Liksom. Förra säsongen så åkte man ut tidigt i Europa League mot Sporting i en åttondel. Man åkte ut tidigt både FA-cupen och Liga-cupen. Nu åker man ur Liga-cupen tidigt här igen. Liksom. FA-cupen har inte börjat än, så där får vi se. Men det känns som att han... Han är inte den bästa på att liksom, rotera sina lag och spela de spelarna som kanske kommer göra mest just den matchen. Saka brukar han liksom tvinga in i en elva likt Klopp gör med Salah. Liksom. Igår spelade inte Saka från start. Liksom. Så att jag vet inte om han...
Men det gjorde Salah.
Ja, exakt. Så jag vet inte, det är kanske fortfarande tidigt att bedöma Artetas liksom, cuptränargärning. Vi vet ju hur bra han är på i en liga, liksom. Så vi förra säsongen. Men jag tycker det finns någonting vi bör återkomma till. Om något
det år, är intressant med hans ledarskap någonstans. Att både när det skulle avgöras i ligan, de var ju långt före i fjol, när det var ett par månader kvar i varje fall. Och Och det var ju samma när de spelade om Champions League-plats när de filmade dokumentären.
Mm.
Cup-facitet. Vad är det han säger i omklädningsrummet när det ska avgöras som gör att det inte funkar? Eller är det bara att det är en hyfsat ung trupp och de får lära sig helt enkelt den hårda vägen? Men det känns lite som att han är ju en fantastiskt begåvad fotbollstränare.
Mm, verkligen.
Har mycket bra idéer när man ser så här dokumentärer och så om hur man ska spela fotboll och liksom, ja, lärjunge, pepp, allt det här. Men sen därifrån till den här att kunna leda när det ska avgöras, det är ju också en konst. Liksom,
ja, men som du säger, det är en ung trupp och det är också en ung tränare. I liksom, det är hans första liksom, seriösa första uppdrag. Och när det väl ska avgöras, då kanske till och med han måste liksom, eller behöver någon att prata med. Liksom, för att, ja. Han har ju aldrig varit i de situationerna innan när det väl ska avgöras. Liksom, som vi såg i fjol, med, eller förra säsongen när ligan skulle avgöras. Liksom, då kanske han behöver någon vägledning också. Liksom. Eller,
han har ju ändå, jag menar, när man har sett de här All or Nothing-dokumentären som du är inne på, Johan, då, när han, vi har väl pratat om det flera gånger, men inför mötet med Liverpool tog han ut högtalarna och så spelade de under träningen.
Man undrar hur mycket det var för show och liksom,
ja, hans och sen har han ju tagit in den här hunden till träningsanläggningen som de har döpt till Win. Ja. Och sen så var det ju också i dokumentären, det var ju inför North London Derby när han tog in klubbens fotograf som har varit fotograf i, vad var det, 20 år. Så han fick hålla ett tal för spelarna. Och då vann man ju såklart. Och det blev ju en fin story. Så han försöker väl mixa och hitta sin väg att vinna.
De har också någon så här liksom, typ Premier League-pokal på träningsanläggningen som är liksom typ svartmålare eller sånt här. Som att så här, bara, det är liksom att man ska gå förbi den varje dag för att så här, det där är vårt mål. Typ, vi har inte den än, men den står här liksom, ett tomt skåp för att den ska fyllas snart. Liksom, så här, så att ja, man håller på med lite små grejer att så här, bygga upp liksom, mål på något sätt.
Ja, men sådana grejer kan jag ändå på något sätt köpa. Lite, att man faktiskt kan gå och se det.
Men det blir så högt fall att liksom skylla på om man inte lyckas.
Jag tar
liksom
en golfreferens som är Full Swing-dokumentären på Netflix, så har ju Brooks Koepka lämnat ett hål för en trofé han inte har. Och det har han ju naturligtvis inte lyckats med. Så att den där jinxen är kanske farlig.
Verkligen.
Finns det några andra, om man ska dra någon golfparallell just tills, alltså, det är ju så annorlunda som att det är individuellt. Men just som det är Brooks Koepka, men kopplat till det Arteta har gjort eller som man har sett generellt i dokumentärer. Eller?
Nej, men det coolaste exemplet, för det är ju sånt som folk som kanske inte följer golfen i vanliga fall, men kanske följer Ryder Cup, matchen mellan USA och Europa. Och Europa är väldigt bra på att alltså, vidareförmedla den här vinnarkulturen. De gör det genom klipp eller att de har vicekaptener som kommer in och berättar och sådär om kulturen. Och då blir det liksom, det finns i blodet att man vill vinna. Inte bara att man vill vinna, utan de dör hellre än de förlorar, så att säga. Och jag menar, den kulturen finns ju verkligen i Arsenal. Så att det borde ju kunna gå och få fram, om det nu är fotografen eller vem det nu är. Så att, vi får skrapa lite längre i Tottenham. Rulla in någon gubbe som var med 61.
Inget torsdagsavsnitt utan att vi presenterar ett spel inför helgen. Och det gör vi såklart tillsammans med Come On, som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och Kalle, turen har gått över till dig.
Ja.
Det är en trippel på gång. Låt höra.
Kul att få lägga en trippel på helgernas matcher. Jag vet inte om jag gjort det innan, så att jag är ruskigt taggad. Och vi hittar ju tre matcher som alla kommer spelas på lördagen här, där Manchester City kommer ta emot ett Bournemouth som jag knappt tycker behöver åka till Manchester, för att här kommer de få dyngtorsk. Och jag har lagt Man City minus 2,5, vilket betyder att Man City måste vinna med tre mål eller fler. Och det tror jag de nästan kan lösa innan paus. Samtidigt spelas också Everton-Brighton. Där jag har tippat Brighton rak att vinna borta mot Everton. Everton har förvisso vunnit två raka matcher här. Men jag tror att Brighton med vila i veckan kommer taggare och löser segern på bortaplan här. Och till kvällen så väntar ju Newcastle Arsenal stormatchen på lördagen. Och jag tror det är två lag som kanske båda är rätt nöjda med ett kryss. Båda lagens spelare i ligacupen i veckan och kanske är lite tröttkörda. Så att under 2,5 mål känns rimligt. Och det är hela min trippel som med ett boostat odds från ComeOn landar på 9,5.
Och spelet finns som vanligt på comeon.com under fliken experterna, och vi länkar även det på vår Twitter eller X. Där heter vi Big Six. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt, och har du eller någon i din närhet problem med spelande så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger stort tack till ComeOn som är med och möjliggör Big Six. Om vi ska ta oss an matchen på Old Trafford då, så tänkte jag faktiskt börja med att vi ska lyssna på ett kort klipp. Det är nämligen så att jag under förmiddagen, det släpps en ny podcast. Det släpps ju mycket podcaster, det finns väldigt mycket podcaster. Men det finns en väldigt stark Chelsea-koppling i det här, Kalle. Det är nämligen så att John Obi Mikel har startat en podd. Och första avsnittet, jag tror det släpptes idag eller igår, som jag började lyssna
på. Heter Obi-Wan-podcasten?
The Obi-Wan-podcast.
Alltså, stark namn.
Det var ingenting, jag tror inte jag kommer att fortsätta lyssna på den. Men då, han hade i alla fall John Terry som gäst i första avsnittet, och de kom just in på det här när han kom som ung till klubben och pratade om kravbild. Jag tyckte det var ganska intressant hur han helt enkelt beskrev hur han, för att få respekt från John Terry som är där Mr. Chelsea.
It took him a while to, you know, to end that respect, to give me that a little bit of respect, you know. Because obviously when you come into Chelsea back, you just don't get respect straight away. You have to show that you belong here. You have to show that you want to play for the club. You're not just here for the money. You have to show that you love the club and you want to perform. And who else do you want to show that? Who do you else do you want to demonstrate that to? Except, you know, he's the guy. So we all have to show him that we want to be here. We love the club like he does. He's Mr. Chelsea. So until he gives you that respect, you don't get it from anybody else. And it took me few years until I started performing the way I should perform at the club. Until then he didn't give me that.
Jag tänker bara direkt på United då, och om man tänker på alla miljarder som Ten Hag har fått spendera på sina spelare som inte spelar, är avstängda i princip från klubben eller bara spelar vecka in och ut och är totalt värdelösa. Jag menar, Antonio har ju tagit fler kort sen han kom till United än vad han gjort poäng. Och jag tänker just det exempel han ger, att när han kom till Chelsea då fanns en John Terry där som var klubben. Och att man fick inte respekten innan man verkligen hade förtjänat den av honom. Och när du kommer till Manchester United idag som är världens, ett av världens starkaste varumärken. Vem är det de ska visa upp sig för, nya spelarna, de unga spelarna? Nej. Det finns ju ingenting i klubben.
Men hur känner du för Roy Keane som pratar om Bruno Fernandes? För det kan jag som, alltså vi som håller på andra lag, Bruno Fernandes hatar man ju. Men ni kanske älskar honom som kapten. Men hur känner du för Roy Keanes uttalande om att, jag vill inte säga honom som kapten, han gnäller bara.
Alltså jag håller i mångt och mycket med. Jag tycker inte heller att Bruno Fernandes kanske ska vara kapten och att han är kaptensmaterial. Han är ju en otroligt bra fotbollsspelare, men jag vet inte. Jag tycker också, sen förstår jag att de sitter och rantar sådär i sina studios, för det är ju fortfarande showbiz de gör. Men sen kanske Roy Keane ändå, den typen finns inte längre på det sättet i den moderna fotbollen. Jag tror inte går, man måste plisa alla kids som kommer upp i den här generationen på ett annat sätt. Men jag tycker ändå det är fel, eller jag tycker inte han borde fått minne från första början. Jag tror ju också att Ten Hag, det var ju ändå som att allt blir så fel nu i efterhand också, eftersom att Maguire är kvar i klubben. Han blev av med kaptensbindeln. Tanken var ju såklart att han skulle lämna någon gång i somras. Det gör han inte, han blir kvar. Och sen ser det ut som det gör det inte saken bättre heller, och att Bruno Fernandes är den typ av spelare han är. Men nej, jag tycker inte han är en kapten, det gör jag inte.
Det känns som att han är det minst dåliga alternativet också, för vem ska annars vara kapten liksom, om det inte ska vara Maguire liksom?
Nej, jag vet inte faktiskt, jag vet inte vem som skulle...
Det sker i så fall, man är inte heller kvar liksom. Nej. Och sen så hittar jag inte många andra bättre alternativ liksom.
Nej, jag vet inte heller vem. Alltså den som skulle kunna vara ett kaptensmaterial är ju Marcus Rashford, men när man ser hans ojämna prestationer.
Han är den första som börjar hänga med huvudet ju när det går dåligt liksom.
Ja, verkligen.
Så att, och Bruno är väl den som i alla fall försöker flest gånger. Sen så hur det ser ut kan man ju ha sina synpunkter på, men ja, efter Bruno så ser jag inte lika många som krigar på samma sätt som han gör liksom.
Nej, och sen, och apropå det med alltså den typen av mentalitet och tuffare ledarskap det var innan som under Roy Keens tid och så vidare. Bättre var det på Vera och Keens tid som många gillar och refererar till. Men,
tjena David Fjell.
Ja, men som Ten Hag också, det känns ju som det holländska, han är också hård och den delen. Det kanske inte riktigt, det ledarskapet, det kanske inte bara funkar på den här typen av spelare, typ moderna spelare. Man, det var ju, det sades ju nu efter derbyt att men de fick sitta tysta i omklädningsrummet och lyssna.
Zlatan-intervjun ändå när Zlatan säger att han är, ja, man kommer från Ajax. Alltså, jag gillade ändå Zlatans take på det. Som han sa i den här Piers Morgan-intervjun att han är ju van vid att utveckla unga talanger. Då kan man ha hårda nyp och jag bestämmer det så här. Men här är ju människor som... Men det är lite den här... Det är, tycker jag, en förändring som har varit i Tottenham att plötsligt vill man spela i laget. Under Conte så var det så här, jag vill inte vara här. Då vill inte de vara här heller. Alltså någonstans. Nej, så blir det kulturen. Det är lite som jag känner med United nu. Det är så fruktansvärt... Alltså man ser hur många bolltouchen spelare som får bollen har. Alltså om vi kan börja med mittbacken. Det är ju aldrig under tre touch på Maguire och Lindelöf. Bara för att få ordning på bolljäveln. och jag menar, titta på Arsenal eller City. Går ju 1000 gånger snabbare allting. Så att det är ju liksom ett lag utan självförtroende. Men den här vägvisan någonstans som man saknar lite grann. Och de här som... Ja, men bänkar dem då. Så, men jag vet inte vad det finns. För att det borde ju finnas från de unga leden... Alltså i United-tradition. Att men den här människan dör ju för att spela här. Och Mount har väl varit liksom katastrof. Men bara menar, jag tycker ändå när han kom in igår. Så att, då, alltså så här, jag tycker om matchen igår att Newcastle också. Det är ju 3 skott, 3 mål lite grann. Det är fina prestationer. Men det är
en tydlig skillnad på ett lag som är i form och som tror på det de gör. Och de ställer ut liksom en helt ny elva här nästan. Liksom, och spelar. Ja, Emil Kraft kommer tillbaka. Som så här,
det är 10 förändringar sen helgen.
Ja. Emil Kraft stod som mittback. Han har spelat fotboll på 12 månader typ. Liksom, efter en korsbandsskada. Och han är en ganska bra match. Liksom, så här, och,
Paul
liksom, så här,
Dammet.
Ja, Tino Livramento gör en jävla vansinneslöpning. Spelar fram till Almirón. Så är mål Lewis Hall.
Det är klart att det är hans första mål. Ja. Ett skott, ett mål.
Exakt, så att det stämmer ju som fan. För det stämmer, liksom. Men och då möter man ett United som är på andra sidan. Liksom. Och då, ja.
Men jag vet, men det stämmer också alltid för alla lag mot Man United. Ja. Man har suttit så många gånger efter och sagt, ja men de hade egentligen inte så många chanser. Men alla lag gör ändå mål.
Ja.
Ja, jo, men, och det är ju en sak. Men sen så att United skapar ju väldigt lite farliga chanser. Alltså det är lite...
Noll.
Ja, men United... Eller Mount har ett skott från långt håll. Så där, ni har säkert pratat med Anthony mycket. Men han är ju helt ofarlig en mot en.
Mm.
Jag tror inte ens han kommer förbi en spelare på konstgräs. Och det är väl ändå det som ska vara hans superkraft.
Nej, han är så dålig.
Jag
tror jag sa det förra veckan, men han är som den spelaren vars i ett pojklag man spelade i, som pappan tränade, som alltid fick, sonen fick, eller dottern får alltid speltid på bästa positioner, även fast det finns andra spelare.
Ja.
Jag vet inte om du känner dig träffad här.
Ingen fara. Ja.
Men det är verkligen så.
Ja, men en sjuk grej är med när man kollar på lagerställningen i United, att Anthony Martial fortfarande är anfallaren som ska leda fram det här laget. Liksom. Och han har varit där i 8 år nu typ. Och jag såg ett klipp med Gary Neville, pratade om också, liksom, att det är nästan ett skämt att han liksom ställs ut så här och ska liksom, ja, vara anfallaren som leder det här laget.
Men
det
finns ju ingen arbetsro som är Höjlund. Så här. Ändå många tror ju på att det ska kunna bli någonting. Men den arbetsron finns ju riktigt i United. Det är för stor klubb för att det ska...
Jag menar att han ska komma in match efter match och vara den som ska leda laget.
Mm.
Det är ju sorgligt att man ser att det är en av de spelarna som sticker ut positivt. Han har inte gjort ett mål i ligan.
Mm.
Men det är ju verkligen så. Och en värmning som honom som kommer in, som har spelat typ knappt en säsong i Serie A innan det var i Österrike och i Köpenhamn och snurrat, ska gå in och leda United. Det är ju, det ska inte vara så. En sån värvning ska ju egentligen i en toppklubb skolas in och få speltid i kanske, ja, men några Europamatcher, den här typen av cupmatcher. Han ska ju inte vara den som ska vara startspelaren i ligan och sen vara den som sitter på bänken en sån här match. Det är ju...
Och på samma sätt kom väl Martial till United också.
Ja,
liknande sätt, att han köptes för en dyr summa och var väl 18-19 år och såg också som den här, okej, nu menar vi allvar, nu kör vi. Och sen sätts han in med väldigt...
Mot Liverpool och gör mål.
Ja, han började ju bra liksom, men de liksom förväntningar som fanns på honom var ju inte heller så... Värst bra liksom.
Det fanns ändå någonting i mig alltså inför den här matchen, eftersom att det är en cupmatch, man visste att Newcastle, nu roterade United ganska mycket också, men ändå inte lika mycket som Newcastle gör, och sen har United en ganska skadedrabbad trupp, speciellt den här backlinjen, de har ju verkligen fått kämpa. Jag tycker backlinjen egentligen har gjort, varit godkänd även de senaste veckorna, sett till vad man ska förvänta sig av de spelarna som har spelat.
Jo, fast de kan ju inte spela den fotbollen Ten Hag vill, gissa.
Nej, jag vet.
Det är
men,
ju...
men det jag alltså kommer till bara att jag har ingångsvärdena med att Newcastle kommer ju vila mycket. De tuff match till helgen, eller liksom haft tufft spel i ligan i helgen, och sen nästa vecka så är det Champions League igen i en grupp som det är verkligen där man sätter fokus. Och de har ju också en ganska skadedrabbad situation och ganska många spelare borta. Så man tänkte ändå inför att det här kanske faktiskt är en match man städar av här. Och sen går man tillbaka till ligalunket och förlorar mot Fulham eller vem det nu är i helgen. Jag har inte knappt orkat kolla. Och som förra omgången mot Palace, som jag sa, då fick jag någon tanke och tänkte att vad kul och intressant det var att se United utan Bruno Fernandes och Rashford, som såklart är nyckelspelare i United, men det är ofta det kanske inte stämmer lika bra när de allt ska gå via dem, och Rashford, den ska ju ut på den kanten och han ska ju bara löpa och göra sitt, och Bruno Fernandes, eftersom att han är ju ändå en högriskspelare på det sättet att han behöver ju slå ganska många bollar innan han lyckas, man tappar ju bollen ganska mycket med honom på plan. Men sen så när det väl sitter så är han ju ändå världsklass, typ. Men efter vad man såg igår igen så kan man ju drömma och glömma där också, med att se Hannibal och Mount och gänget springa runt där istället.
Alltså Hannibal är så nära att röttas, och så ska han väva igång publiken där annars. Vad fan gör du? Det är 2-0.
Jag tänkte på Roy Keane där.
Vilket inkast.
Ska visa gamla vägen. Hur det går till.
Nej, men...
Men vi känns, vi måste prata lite Ten Hag i det hela också. Och liksom nu andra raka 3-0 förlusten. Casemiro skadad, inte med mot Fulham. En förlust där och liksom...
Varann var sjuk igår. Ja. Han hade väl inte spelat ändå. Det gjorde han ju inte i derbyt heller på grund av taktiska skäl.
Det kan gå fort ut för nu, känns det som.
Ja, det tror jag också. Som jag sagt, det känns verkligen som att han har... Det har kommit några riktigt dåliga, eller några ordentliga plumpar, och sen har han ändå tagit ett par segrar utan att imponerat och hållit sig kvar. Det var just därför jag tänkte att en sån här cupmatch nu mot en Newcastle som roterar bort sig, att man kanske tar sig vidare, och så har man ändå en ny seger i ryggen. Men nu, alltså jag tror faktiskt, alltså skicka honom.
Ja, men det är ju såklart det lätta svaret, men... Vem
men är det bäst,
ska in och, ja,
men nu
och
har det också på ett annat sätt börjat rapporteras i media också att spelargruppen på något sätt och börja tröttna och gå emot honom. Jag såg att det var någon engelsk journalist som la upp artiklar, exakt typ likadana artiklar skrivna under när det var Mourinho, slutet av Mourinho-tiden, slutet av Solskjär-tiden och typ samma.
Ja, men det är alltid samma nu. Visa ju.
Ja, men då finns det ju ingen åter.
Ja, men rensa ut halva truppen.
Ja, men och det verkar ju inte gå. jag vet inte om de försöker om somrarna, men det händer ju inte så mycket. Nej. I alla fall.
Det är ingen som har dem ju.
Nej, det är väl lite så. Det är ju svårt när man signar upp spelare på feta lönekontrakt.
Men vad är
och inte spelar fotboll. Vem vill ta i dem då?
Vad är Ratcliffe status liksom? För att vi hörde ju Gary Neville började prata om att det handlar om det, men någonstans så, om du är en tränare som har tappat ett omklädningsrum, de ska ju ändå gå ut och göra jobbet. Alltså det känns ju som att det är lite typiskt ett lag utan självförtroende också, att ofta gör de ju 15-20 bra minuter, men efter 90 minuter, de är ju inte laget som tar ikapp 0-1 om man säger så. Då har det är för stort motstånd för vad de är. Och det är ju ett tecken på ett lag som mår jättedåligt.
Ja, men problemet är ju egentligen när säsongen gick i mål i våras, så kände man ju ändå... Ja,
men det
kändes ju positivt. Man hade vunnit en titel. Det här kommer man kunna bygga från. Det var en bråk i första säsong. Det har varit allt kring Ronaldo. Det är fortfarande en trupp som man tänkte nu ska den verkligen rensa. Så nu ska han fortsätta få in de spelarna han vill ha. Och det man hade saknat var ju egentligen att man har ju svårt att säga, man har ju aldrig riktigt sett United kanske driva en match och verkligen styra en match. Och då tänkte man okej, men nu är det en försäsong. Nu går man in den här säsongen och tar nästa kliv. Men det har ju bara varit flera steg bak istället. Så det är ju det som är det hela som är så oroande i det. Och ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur man ska vara vad han ska göra.
Och det deppigaste som finns är, jag har ju fått känna på det själv i Chelsea-led väldigt många gånger, det är när man sparkar en tränare och känns som säsongen är över där och då. Ja. Och man ska ta in någon interim eller någon som ska bara få det att överleva till nästa säsong. Ja, men vad ska hända nästa säsong då? Ska då frälsaren komma in? Man ska alltid tro på att nästa frälsare ska komma in och göra om allting. Nej, men det funkar ju obviously inte.
Har han tappat omklädningsrummet så tycker jag, men jag har väl ändå... Ja, men det är klart att det har varit en jäkligt tung United-vecka. Men det känns så givet att tredjeplatsen och ändå ligacup-titeln att... Nej, men projektet är hans. Vi måste, han måste få göra projektet. Men nu är det ju jättetveksamt alltså.
Men jag menar, hade man spelat ändå en rolig fotboll, hade det hänt saker, man ser man skapar saker och man bara kanske inte skulle få resultatet med sig, då är det en helt annan grej. Ja. Här finns det ju ingenting. Och ja... Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är som ni säger, det finns ju ingen tydlig ersättare.
Nej.
Och det är ju väldigt tidigt på säsongen.
Det är läskigt också.
Man får leta i skotska eller japanska ligan.
Ja, jag antar
det. Det är det nya.
Och sen är det så här, det kommer rapporter att spelarna klagar över att deras att tröjorna sitter för tight och sen var det
ja, men då, man är så lång, det är så mörkt i ett lag då. Ja. var det inte att strumporna satt om vaderna också lite grann?
Ja, det var väl det kanske. Och sen Rashford var ute och festa efter derbyt. Det vill jag dock slå ner lite på. Det var ju tydligen, han hade ju fyllt år och det var ju någon sån här grej på något ställe med sin familj och några vänner. Det var ju inte så att han stod på dansgolvet på en nattklubb.
Nej, men och nu nu passar också alla tidningar på att göra rubriker på United för att det säljer som bäst. Liksom.
Jo.
Så därav tröjan också liksom.
Mm. Om det hade varit Chelsea då, vad hade du känt? Vad hade du
velat? Ja, men det var i vår föregående säsong typ. Liksom så här, man trodde på en Graham Potter hela vägen fram tills att till och med jag blev överbevisad att det inte skulle gå längre. Och vi gjorde ju en rensning, både vi började ju redan förra januari och ännu mer i sommar liksom, och det tycker jag verkligen man har sett har varit nyttigt, för att det är ett annat driv och en annan kemi i truppen just nu.
Är ni på G?
Nej, det kan jag inte säga att vi är, men jag är väldigt glad att liksom Lukaku inte är där, Ziyech inte är där och liksom en Koulibaly, och du vet, det var en stor skara spelare som verkligen bara gjorde det till en sämre arbetsplats, tror jag. Så att det är väl mitt råd till United i så fall, att börja bland spelarna. För att det är allt, som du sa, det har alltid kommit samma nyheter om att det är de som, att tränaren tappar omklädningsrummet. Ja, men det har varit fyra olika tränare, men det har i princip varit samma trupp. Då borde felet ligga hos dem istället liksom.
Om vi hoppar till Chelsea då.
Mm.
Det blev 2-0 mot
Blackburn igår. Ja, fan, nu vänder vi på.
Mittenlag i Championship, nu kör vi.
Ja,
men Leopold Wahlstedt i målet.
Jajamän. Han var ju bidragande till 2-0 målet. Lite ett snabbt utkast till en spelare som tappade boll och sen så gjorde vi mål. Och fick väl sådär betyg i England efter den matchen. Men Chelsea ställde ju en ganska stark elva på plan, och jag tror att det är mycket liksom, Pochettino ser sin chans att ta kanske en titel här, för att det är bara två Big Six-lag kvar i turneringen, sen Newcastle och West Ham också som såklart är farliga, och vi kan, och jag själv känner ju ett jäkla driv på att verkligen satsa på den här turneringen nu när läget ser ut som det gör, och liksom Port Vale och Middlesbrough kvar i turneringen.
Ja, just det.
Kul ändå att du har ett jäkla driv.
Ja, men alltså, som du säger, det är skönt att liksom, när ligan går som det går och vi haltar i mitten av tabellen, att man får de här matcherna istället och kan vinna lite. Men nu fick vi Newcastle i
kvarts. Fast tänkbara lott. Ja, verkligen. Ja, Liverpool då kanske.
Ja, men de det är väl hackat som
det är, alltså Everton, lite. Fulham, Chelsea, Newcastle, Port Vale, Middlesbrough, Liverpool, West Ham.
Mm. Så det blir ju nästan som en minifinal direkt i kvarten här. Men jag, som jag sa, jag tycker vi ska satsa på den och hoppas på att Newcastle kanske inte tar lika, den här är lika seriöst.
Är inte Chelsea ändå bättre mot ett Newcastle än mot, som i helgen, mot ett Brentford? Alltså jo. Att lag som spelar fotboll. Jag är ju livrädd inför måndag till exempel. Det är ju vändningen för Chelsea. Jag vet ju om att de kommer att vinna den matchen.
Ja, men vi har ju varit bra mot topplagen vi mött hittills. I premiären mot Liverpool liksom, chockade vi väl många att vi såg så redo ut kanske under Pochettino. Arsenal är vi så nära på att vinna, men lite kvar i gamla dagar med att en ung trupp som kanske inte riktigt orkar hålla ut sista och stänga en match fortfarande. Och nu väntar ju Tottenham om vi redan ska gå dit. Liksom. Så att, och Pochettino har ju visat att han är bra på storlagen och manövrerar ut andra storlagstaktiker. Så att jag på det sättet så ser jag positivt på den matchen. Sen så är det såklart värsta tänkbara motstånd och det skiljer liksom 14 poäng. Lagen emellan. Jag undrar om det någonsin är gjort det. I det här, i den här, att det är Tottenham som har 14 poäng mer än Chelsea. Liksom.
Nej.
I alla fall inte i modern tid.
Liksom. Inte i Premier League, det kan jag inte tänka på.
Kanske innan 90-talet någon gång.
Hur tror du Pochettino kommer tas emot då? I norra London?
Jag vill prata med en Chelsea. Men, jag tror så här, man ser tillbaka. Visst, det var en härlig tid. Vi hade ju, när Leicester vann så tycker jag att vi kanske borde vunnit ligan. Men det gjorde vi såklart inte.
Kom emellan istället.
Men det gjorde vi såklart inte. Men, och Champions League-final och sånt. Men nu har det gått så pass lång tid. Det kommer vara de som buar, men de flesta, jag tror de flesta kommer inte bry sig bara. Och han kommer kanske applådera mot läktaren, kommer folk applådera tillbaka, någon kommer, det kommer vara blandat, men det är liksom lite som allting just nu, vi bryr oss inte. Alltså.
Nej. Det är svårt bland målen liksom, ni inte bry er om
andra. Nej, men jag tror just när det går bra också sådär, hade det varit liksom kontetiden nu i våras, så fan, nu har vi något att vara arg på, vad skönt. Alltså nu är det. Ja, det ska bli spännande att se, men för jag har försökt läsa mig till om det finns någon liksom gängse uppfattning, och att hylla honom är ju nog ingen som tycker, och bua är väl liksom inte så starka krafter för heller, så att jag tror det är ganska så svalt egentligen.
Har du varit nära, eller har du kanske läst hans bok? Brave New World.
Nej, faktiskt inte gjort.
Nej.
Är det ett last tips?
Ingen aning.
Nej.
Jag tror nog inte jag kommer ta mig an den. Men det är ju Inside Pochettino's Spurs.
Mm-hmm. Ja, så, intressant. Nej, men gud, jag blir så trött på sånt där. Som fan så tänker man, det här borde man ju säga. Men jag vill inte, ibland vill jag inte veta. Jag säger gärna så här, det är någon sponsor som filmar av träningspassen. Tycker jag är jättekul. Mm. Men just de här insider... Oh, gud, nej.
Det görs för mycket.
Ja, men det görs för mycket. Jag är inte så road av det med mitt egna lag. Jag tänkte fråga om Chelsea. Har han liksom hittat... För backlinjerna är ju ganska konsekvent.
Mm.
Men har han liksom hittat sin elva? Alltså det känns som offensivt att rotera. Antingen är det rotation för att han tror på det, eller är det för att jag blir liksom osäker på vad han vill.
Ja, men det är också skador som sker var och varannan match. Liksom. Ja. Nu är ju efter Mudryk liksom, äntligen vaknade till liv, så gick han och skadade sig. Liksom. Mm. Och var inte med mot varken Brentford eller igår. Backlinjen är likadant där. Han har ju sett ut så för att det är för många skador.
Jo, men där är ändå, man ser ju en linje att ja, men det är de här han vill spela i en backlinje. Men jag tycker liksom, för det blir lite olika. Det är kul det här med de här topptränarna. Man ser liksom att Pochettino har tittat lite på De Zerbi, hur man pressar på offensiv plan här och sånt plötsligt. Alltså att det är ändå, och Klopp tar efter Pep lite och flyttar in. Alltså att det är roligt att de här tränarna ändå, de, även på toppnivån, tittar på varandra lite grann. Liksom. Mm.
Men jag tror han har satt en kärna i alla fall nu, och det är väl mittfältet med Caicedo, Enzo och Gallagher framför. Och som du är inne på, pressspelet, där är Gallagher en mästare i, det är hans största bästa egenskap.
Ja.
För att mot Brentford så var ju inte Enzo Fernandes med. Och då droppar Gallagher ner i en roll han inte ska vara i, för att han är långt ifrån samma bollkontroll som Enzo har, och tappar den flera gånger vid liksom uppspelsfaser som inte hade skett med Enzo. Liksom. Utan han ska
vara högre upp.
Han ska vara den första som sätter press liksom, med anfallarna, och där är han hur bra som helst. Och sen så Cole Palmer är ju briljant återigen igår i cupmatchen. Inte världens bästa motstånd, men han är verkligen den som tar tag.
Är han favoriten i år? Eller känns som det är väldigt positivt?
Ja, men alltså, sen han kom in så jag blev helt frälst faktiskt.
Ja.
Och han bevisar det gång efter annan också, hur duktig han är. Och han bara spelar på sån här ren, vad säger man liksom, på ren känsla liksom. Till skillnad från många andra. Jackson har ju blivit ett sorgebarn, och det går ju att dra lite paralleller till det vi var inne på med Höjlund där, att liksom han köps in som en första anfallare Nu är en Konko skadad med.
Men han har väl haft just för att faktiskt...
Ja, han har inte haft så mycket draghjälp. Han hade ju behövt lite skydd, som vi var inne på, att det borde finnas någon anfallare som kanske tar det tunga lasset och han får spela cupmatcher, hoppa in, lite så. Han har ju fått vara vår frontman från start, och bevisa ju återigen igår att han inte riktigt är där mentalt. Liksom.
När var ett London-derby satt en måndag senast? Jätteförvånande.
Tycker du det?
Ja.
Brukar de inte spara? I London där vet jag inte. Men
helgens stormatch brukar ju ofta vara söndag 17.30.
Ja, nu är det en annan stormatch lördag 18.30 istället ju med Arsenal och Newcastle.
Jo, men ändå.
Ja.
Jag vet inte när jag tycker verkligen om måndagsmatchen de omgångar som har. Men det brukar ju vara så här Tottenham, Crystal Palace eller
jag känner sig med att fulla en måndag
liksom. Wolverhampton,
men den där fredagsmatchen var också lite weird.
Ja,
alltså man brukar inte ratta in Premier League en fredag.
Nej, det tycker inte jag. Den gillar inte jag.
Nej, den gillar inte heller.
Men måndagsmatchen, det är ju trevligt.
Den är mycket trevlig.
Ja, men det var jag som låter förvånad att den satt måndag.
Men när jag tänker efter så är det väl mycket för att vi just spelade kuppen i veckan. Liksom.
Ja, det är väl säkert bara därför. Men om man kollar bara...
Jag tycker det ska bli gött att ha den själv en måndag. Liksom.
Mm. Om man kollar inne på Come On och kollar oddsen så är Tottenham står ändå som favorit i 2-14, Chelsea 3-23. Det är ändå jämna odds. Om man sett till två lag vars det skiljer, vad sa vi, 14 poäng och 10 tabellplaceringar så är det ju ändå... Ganska förvånansvärt att det är så jämna odds.
Jo, men alla vet ju att vi kommer att ligga på, vi är hemmaplan och så kommer Raheem Sterling komma och det är Pedro Porros kant och sen är det bye-bye. Och Romero får rött för att fälla honom, två gula på Sterling. Alltså du vet, det är livrädd för den här matchen.
är han en argentinare du gillar då?
Men jag tycker att han är lite överskattad. Så att Micke är ju min kille i backlinjen. Jag har ju längtat efter att få en snabb mittback.
Han springer väl i kapsel?
Jag skulle tro att han ger honom en match i löpningen. För att jag har inte sett... Det är så många gånger han har tagit meter på...
Nej, men jag tror han är snabbare än Sterling.
Nej, det tror jag med.
Alltså, apropå fart, hör på det här då, Kalle. Robert Sanchez has the highest recorded top speed of any goalkeeper in the Premier League this season. Ja, 35,11 km i timmen mot Brentford.
Men jag tänkte på det. Något ska vi vara bäst på.
Ja.
Nej, men jag tänkte på det.
När har man nytta av det?
när de gör 2-0, för då är han uppe på en hörna. Precis, älgar ju verkligen hem och tar ju mark.
Det är det nya. Målvakter med fötterna. Ja. Nu är det målvakter med speed.
United gick bet på det. Precis i skiftet här. Ja. Fötterna till snabbhet så plockar man någon annan.
Tog vi Sanchez där. Ja. Folk fattar inte varför, men du förstår.
Jävla mörk.
Men det är ju värsta grejen med målvakter på hörnor nu, om vi tar svensk fotboll och igen. Men det var en hel del avgörande lägen när målvakten varit uppe, så det är kanske det nya.
Målvakten kvitterade mot Västerås här för någon månad.
Ja, jag menar det.
Var det under pandemin där när Alisson var upp mot, var det mot West Brom eller vilka det var han knåpa in det mot?
Ja, det minns jag inte.
Ja, strunt samma. Men okej, det känns som att ni båda tar det lite försiktigt med vad ni vill tycka om derbyt, eller?
Nej, men alltså... Som det har sett ut och självförtroendemässigt och allt sånt där. Men det är ju så här, Tottenham behöver ju få tidigt ledningsmål, tror jag. För att det kan Chelsea kontra in och hur den är när de... Men vi har fasen varit rätt bra när lag står lågt också. Så att, men det bara känns som att Pochettino mot... det blir ett test för Postecoglou där. Och nu kommer det liksom en världstränare plötsligt på besök och...
From the brave new world.
Ja, och,
ja, exakt så.
Och liksom Liverpool-matchen blev ju speciell på ett annat sätt liksom. Alltså där mötte ju också Postecoglou en världstränare, ett världslag liksom. Men den vet vi hur den slutade liksom. Och allt var det.
Som ja, så sen om spelet blir då. Så nej, jag skojar.
Men tänk ändå att i det senaste mötet då, Kalle, alltså i våras när det nu var när Tottenham vann. Så... I den Chelsea-elvan finns det bara 5 spelare kvar i truppen idag.
Jag kollade på den elvan innan och det var liksom Havertz och Ziyech och Koulibaly startade och Loftus-Cheek var med liksom. Så det är ett helt annat lag som möter Tottenham på måndag.
Det som kan tala emot Chelsea, jag tror ju att Tottenham kommer käka upp dem på mitten. Och det kan ju avgöra en fotbollsmatch.
Ja, där är väl vår bästa lag, det skulle jag ändå säga, om alla är friska och kriga.
Jo, jag vet, men om de inte är det liksom så är det ju... Du vet, Bissouma tar hand om dem där. Och sen Sarr springer sönder dem.
Alltså.
Ja, det blir en kamp, men jag, alltså, Maddison har inte varit helt oäven i, även om han mest är snabb och teknisk och sådär, men han har faktiskt vunnit en hel del boll också, så att men det blir spännande. Men som sagt, jag är lite orolig för att det kan ske saker på kontringarna. Men Chelsea har ju ändå gjort hela 13 mål på dessa 10 matcher. Så att det är möjligt att det är det som talar för. Så att de kanske inte får ut någonting av det.
Omgången i övrigt då? Det är ju som sagt lördag 13.30 Fulham United 16.00. Lördag spelar Man City mot Bournemouth 18.30. Även där lördag Newcastle mot Arsenal och sen spelar Liverpool på söndag borta mot Luton.
Vi har inte pratat någonting nästan, va? Om West, jo, det gjorde vi, om West Ham och Arsenal. Men det är ändå en intressant match. Newcastle, jätteglädje, 7000 tillrest efter ligacupmatchen här. Och Arsenal leder 3-0 mot West Ham, alltså. De får liksom inte till det, alltså. Pressar högt och liksom lyckas störa Arsenal ganska mycket. Men kanske just som ni säger, fan vilken bra elva de har. Och sen tittar man på bänken. Ja, just det, de är på bänken. Ja. Så det kommer ju vara annorlunda med en Premier League start 11. Men
det var ju faktiskt 3-1, så det kanske ger mer än 3-0.
Just det, det var 3-1. Ja, just det.
Ödegård typ 98:e
minuten. Ödegård gjorde mål.
Ja, precis. Ja, nej, men det...
Han sprang inte och hämtade bollen i nätet efter det.
Nej, men det ger ändå lite andra ingångsvärden in i den matchen.
Ja, jag tror det. Ja.
För jag trodde faktiskt, som jag var inne på, apropå att Newcastle satsar, eller det gjorde, de gör ju det faktiskt, satsar på alla andra turneringar. Sen vinner man ju ändå mot United som är klappkassa. Men man trodde verkligen att ingången skulle vara att kanske Arsenal kommer med ett avancemang i ligacupen och Newcastle kanske ändå åkte ur. Och det kanske skulle finnas någonting där. Men,
jag skrattar så mycket åt din, att du sa klappkassa med en suck och inandning samtidigt. Det är sån smärta som är... Åh, gud.
Ja, men ja.
Nej, men den har ju, som du säger, helt nya ingångsvärden nu. Sen, jag tror ändå Arsenal vinner matchen, för att Newcastle ändå inte sett så bra. Och också skador, som sagt. Så att,
ja, Isak blir borta
ett tag. Ja.
Ett tag till nästa landslagsuppehåll, vad det verkar.
Jag vet inte om det är ett Sverige, men hatar inte ni international breaks?
Jo.
Nu är vi ju ändå i en Premier League-podd, Big Six. Nej, alltså nu måste vi väl kunna säga att kan vi inte bara lägga ner landslagsfotboll?
Och också att det blir väl det tredje nu snart för den här hösten. Det måste ju vara någon sorts av
och så VM förra. Alltså mitt i jäklarna ligan är som bäst. Det är deppigt i Sverige, men du har åtminstone Premier League på helgen.
Jag tänkte ändå säga det, eftersom att jag är ändå inte svensk här, så jag kan ändå sätta er under en kam.
Ja.
Hade de svenska framgångarna varit... framgångar, de svenska framgångar, det hade funnits framgångar i det här kvalet och det hade levt och sådär, då hade det väl ändå varit en annan grej med de här uppehållen.
Nej, men jag är inte gul och gul och maffian. Jag tittar hellre på en Premier League-matchen på svenska herrlandslaget. Alltså, skulle det finnas en måndagens derby mot Sverige-Kroatien i ett gruppspelsmatch i ett VM samtidigt, det är ju en omöjlighet såklart. Mm. Men då skulle jag säga på den engelska matchen.
Mm.
Men jag talar ju inte för en majoritet där, men det är bara min smak liksom.
Ja, men det kan nog ändå hålla
fyra,
med.
4-4-2 och låta de andra ha bollen. Och nu försöker man ju ändra lite från den svenska modellen. Men fy fan vad tråkigt det är.
Mm.
Nej, lägg ner international breaks. Så vi nu med FIFA och 2034. Så det är ju bara att lägga ner.
Ska vi säga någonting om Fulham United? Ska...
sista chansen.
Finns det någonting? Jag tycker det borde vara det.
Mm.
Egentligen. Om det fortsätter bara vara den här dödgrävar.
Men
det
här var typiskt om liksom det står 1-1 i 94, McTominay byts in och nickar in en hörna och ni vinner med 2-1 och sen är det samma visa.
Ja, men det är precis det du är inne på, att det har varit lite så här defibrillatorvinster.
Ja, exakt.
Så att ja, ni vann, men alltså FC Köpenhamn, alltså sådär, så blir det,
ja, men det är
en
så
seger, men hur fasen såg det ut då?
Ja. Nej, men så det,
nej, men det var ju så det var under Solskär också egentligen, hans sista tid och sådär, och det är ju precis det jag känner också. Det var därför jag trodde att kanske en seger mot Newcastle just skulle
men Fulham ändå
gett lite puls här några omgångar. Men
Fulham ändå kommer försöka, alltså bara de inte släpper in, alltså de skulle behöva vara kvar i matchen på något sätt. Alltså få utdelning i de här första kvarten, de är bra, eller när de orkar sätta press. Men det är ju det där, alltså Det är som Newcastles mål, första mål igår. När de får kontringar mot sig så blir det ju... Det är ingen, det är ingen, liksom, Casemiro har mycket kort nu. Det beror ju på att han inte hinner med längre.
Ja, han är ändå skadad så det springer om.
Nej, han är ju väck. Men jag bara menar... fan, de saknar ju den spelartypen framför backlinjen också, tycker jag. Som är av United-klass.
Mm. Ja, Amrabat har väl inte riktigt kommit in och varit den spelaren.
På tal om svaga fötter, alltså. Herregud, igår vad svag han var. Men det var lite det jag är inne på, att det går så långsamt. Men han, alltså, det är ju nästan Antoni-nivå på... Och Antoni ska väl ändå vara någon slags brasselirare på kanten. Herregud vad han tappar boll.
Ja, det är nog kanske en av de sämsta värvningarna i Premier League historia.
Men är det inte dags för en 0-0-match Fulham United då? För mig så en pinne på Craven Cottage, va?
Visst.
Jag startar lördagen på
bäst. Tar du 0-0?
Jag tar ett kryss på förhand.
Du tar ett
100%. Ja, det är 100%.
Okay. Sjukt vad man, ni har kommit som klubb ändå. United. Ja. När man landar där.
Ja. Väldigt kul att ha dig här, Johan.
Ja, men tack. Det var jättekul att snacka fotboll.
Ja, du är välkommen tillbaka kanske någon gång när...
Det går lite sämre igen.
När pendeln har vänt.
När det har vänt. Det kommer ju vända. Och som jag säger, de här fem omgångarna nu som kommer. Typisk match för Chelsea att vända sin säsong. Det är ju lite så varannan
match. Jag hoppas
du har rätt. Jo, men är lite, visst är det lite varannan matchsäsong. Ja. Nu är vi på gång. Nej, det var vi inte. Nu är vi på gång.
Så var det verkligen.
Och du, ni kommer känna på måndag kväll. Nu är vi på gång. Och sen så sitter ju allt det där. Du vet. Tufft. Men, jag hoppas och drömmer och I don't care vad alla tycker. Det är där vi är just nu, Tottenham fansen.
Jag köper det. Ja, tack för, så mycket för att ni har lyssnat. Big Six är tillbaka på måndag igen med Jesper och Björn. Missa inte det. Ha en fin helg. Hej då.